allihopa och välkomna till avsnitt 293 av Ångestpodden.
Välkomna.
Jag heter Sofie.
Och jag heter Ida.
Nu gillar jag så. Alltså.
Jag med. Jag tycker det har satt sig för oss.
Ja, amen.
Alltså, jag känner så mycket för det här avsnittet.
Det gör jag också.
Bara börja med att säga det.
Absolut.
Ja, jag är liksom, jag vet inte, jag är så glad att vi, för vi spelade ju in det här, den här intervjun som ni ska få lyssna på för bara
några dagar sedan.
Ja, men verkligen. Mm. Och det känns så fint att få släppa det så nära inpå, för att man fortfarande är så mycket i den här intervjun.
Mm, verkligen. Och sen är det ju, det blir ju alltid känslosamt när man pratar om självmord, som vi ska göra i dagens avsnitt. Mm. Ja, men dels på grund av dina erfarenheter av din faster, men också för att det är så, det blir så fint när man vågar ha de här samtalen.
Ja, men du, innan får jag bara säga en sak. Jag har tänkt jättemycket på, alltså, saker vi inte pratar om.
Mm.
För nu senaste dagarna, eller senaste veckan, så har det uppmärksammats. Det var en tjej som la ut och beskrev hur hon hade blivit utnyttjad. Hon hade haft en relation med en artist när hon bara var 16 år och han var cirka 10 år äldre, om jag har förstått det rätt. Mm. Då när de var tillsammans, eller till och med ännu äldre. Och hon liksom hade blivit utnyttjad och han hade bjudit henne på droger och hur hon liksom inte hade känt sig trygg alltid och sådär. Och så såg jag på Ida Östensson, fantastiska Ida, herregud, in och följ henne på Instagram.
Mm.
Så såg jag hur hon började dela berättelser från tjejer som just hade haft förhållanden när de liksom var i tonåren. Men så här 10, 20, 30 år äldre män.
Mm.
Och att det aldrig var någon som sa någonting, fast att många visste om. Och det där inser jag ju är en ganska vanlig företeelse. För jag minns tillbaka när jag gick på, mellanstadiet i sexan.
Mm.
Så hade jag en vän som, hon dejtade en kille som då var 23. Vänta, vi var typ 12. Alltså, va? Och det var så här, alltså, han sa så snuskiga saker till henne, alltså med så här sexuella grejer.
Mm.
Som då tyckte vi så här, de pratar snusk typ. Men så här nu i efterhand bara, what? Hur kunde han säga de sakerna till en 12-årig tjej?
Ja, och så här, det är ju inte ni som 12-åringar som ska vara de som säger ifrån.
Nej.
När något sånt här händer. Men man undrar ju, var är alla de manliga kompisarna?
Exakt.
Till de här männen som väljer att dejta tjejer som är betydligt yngre än de själva.
Ja.
Jag undrar bara, varför ställer man inte frågan? Eller, alltså, varför säger man inte att jag tycker typ inte att det där är okej? Okay? Det känns inte bra att du dejtar någon som är typ 15 år yngre än
Exakt.
Oss. Ja, det tycker jag också är konstigt. Och så här, jag vet ju någonstans, eller jag vill tro att det finns så många män där ute som tycker att det är konstigt också. Men varför säger man ingenting? Det är ju det som är problemet.
Jag brukar tänka det när man hör män som säger så här, vi vill stötta kvinnor, jag vill stå upp för det. Men snälla, gör det.
Ja.
Alltså, stå upp då. Alltså, säg inte bara det, utan gör det gärna.
Mm. Det och räcker verkligen ju inte bara att stå upp heller.
Nej.
Utan man måste ju agera utan att kvinnor har gjort det själva.
Exakt.
Ja, det är verkligen en sak som jag tycker om har hamnat på tapeten, för det är viktigt.
Ja. Vi är denna veckan sponsrade av Dove.
Yes, och precis som vi pratade om förra veckan så har ju Dove sitt otroliga initiativ Self Esteem Project, som de ju har haft i rullning sedan 2004.
Då är man pionjärer väl?
Ja, det måste jag faktiskt säga. Och det här startade de ju för att främst stärka unga kvinnors självkänsla. För den är ju faktiskt, ärligt talat, rätt kass många gånger.
Absolut.
Framförallt självkänslan till kroppen.
Ja, men jag har haft så dålig självkänsla både, alltså, kring mitt utseende, till min kropp, relationen till kroppen, som liksom i många fall kan vara väldigt, väldigt ångestfylld.
Ja, och vet du vad jag faktiskt tänkte på senast, bara för några timmar sedan?
Vad tänkte du?
Jo, men så här, att ibland kan jag få känslan av att självkänsla, det är någonting man liksom bygger upp under tiden man är ung. Och sen när man väl har nått då en god självkänsla, så ska den på något sätt vara bestående.
Mm.
Men alltså, det inre och det man känner för sig själv, det är ju någonting man måste träna på hela tiden, lika mycket som man liksom måste upprätthålla den fysiska hälsan. Mm. Alltså jag kan ju ha perioder när min självkänsla är rätt så bra kring kroppen. Ja. Men sen kan det gå liksom en vecka senare, kan den vara på botten igen för att jag kanske har jämfört min kropp med någonting i sociala medier eller liksom sett en bild på mig själv där jag, min självbild bara raseras fullständigt.
Ja, ja. Men som sagt, Dove har ju då sitt self-esteem project.
Yes.
Och i det så finns det liksom, ja, men som olika guider för dig som förälder, för dig som ungdomsledare, lärare. Och de här är väldigt, väldigt bra.
Mm.
Vi blev ju liksom helt betuttade i en guide som heter Jag är unik, som just handlar om att bygga den kroppsliga självkänslan.
Mm.
Sofie, vad tänker du om jag frågar dig så här? Har du alltid talat snällt om din egen kropp?
Nej, absolut inte.
Nej.
Och framförallt inte till mig själv. Alltså i mitt eget huvud är det ju väldigt taskiga kommentarer jag lägger till mig själv och min egen kropp.
Och det här materialet är då gjort för föräldrar, men alltså det här funkar ju även alltså i samtalet med sina vänner, på arbetsplatsen.
Mm.
Som exempel, säg till dina vänner att du är trött på att prata om kroppen.
Och det tycker jag faktiskt är så bra, för att det är ett ämne som man ganska lätt snöar in på ibland när man sitter med sina vänner och så man lägger någon kommentar om sin egen kropp eller om någon annans kropp. Alltså jag tycker att man kan liksom påminna både sig själv och sina vänner om att så här, hallå, vi behöver inte prata om kroppen. Jag är så jäkla trött på att prata om den. Och så här, jag tycker om er oavsett hur ni ser ut, så vi behöver inte prata om kroppen i det här rummet.
Precis. Jag älskar det.
Ja, jag med.
Gå in på dove.se och klicka på fliken Dove Self-Esteem Project för att läsa mer och ladda ner de här guiderna.
Ni kommer inte ångra er, vill jag bara säga.
Nej, tack fina fina Dav.
Vi är denna vecka sponsrade av Hemmakväll.
Ja, men det är vi verkligen.
Våra bästa vänner, som ni ju vet vid det här laget.
Mm.
Och alltså, de har ju börjat med en ny grej
som
jag älskar.
Ja.
Och det är, vilken är din favoritgodisdag?
Jag vet. Och jag tyckte det här var väldigt spännande.
Ja, dels för att jag inte har funderat riktigt på det innan, vilken som är min favoritdag, men också för att man ju typ är lite uppväxt med och inlärd att så här, godis äter man på lördagar. Alltså jag är verkligen är uppväxt med lördagsgodis.
Men jag funderade på så här, nu för tiden så är ju du och jag, alltså vi har ju kanske inte du helt speciella dagar alltid.
Nej.
För vi har ju en annan tradition där våra godisdagar, det blir dagarna när vi åker till föreläsningar.
Yes.
Nu är det ju mindre i coronatider tyvärr. Mm. Men om vi åker bil eller åker tåg, då går vi alltid dagen innan till vår hemmakvällsbutik.
Mm.
Och köper en stor påse lösgodis. Det är bästa färdkosten.
De senaste veckorna har vi ju kört, framförallt jag har kört väldigt mycket bil mellan Karlshamn och Stockholm just. Och godiset, ja, det är alltid med på resan.
Det är så gött.
Ja,
ja, men det är det. Men så funderade jag.
Mm.
Får jag börja?
Ja.
Min godisdag, det är tisdagen.
Okej.
Okay. Tisdag! Vill du veta varför då?
Mm.
Alltså, jag kan vara så här, måndagen är ju seg för många. Alltså då behöver man kanske piggas upp. Inte för mig. Tisdagen däremot, den är liksom alltid för mig. Det är långt i helg. Jag brukar tycka att tisdag, alltså förstår du?
Mm.
Det är min favorit, att bara sätta guldkant på min tisdag genom godis.
Gör du det alltid på samma sätt? Då är det alltid samma typ av godis, eller är det liksom lite varierande?
Jag älskar ju att Hemmakväll alltid är först med nyheter.
Mm.
Så det kan jag säga, att ibland har jag lite så testar.
Mm.
Det har ju ni sett på Instagram också, när vi testar, du och jag. Men nej, men annars är det ganska så klassiskt min godispåse.
Mm.
Vilken är din?
Min favoritgodisdag är söndagar.
Okej,
För det är typ, nu är det så mycket förknippat med, du och jag och vår bästa kompis Jossan har ju våra tacosöndagar när vi alltid äter tacos. Och till den här tacosöndagen, alltså efter tacosen följer alltid godis eller snacks, chips eller dipp eller popcorn eller lösgodis liksom. Och också då ofta nyheter, eftersom det är väldigt kul att testa nytt. Så gör vi det, sitter vi där som en liten patrull och testar nyheter på Hemmakväll. Och det är så förknippat med lugn för mig nu. Alltså jag älskar söndagar. Jag har nästan aldrig söndagsångest längre. på grund av just den här hemmakvällen som vi alltid har på våra söndagar. Det är, liksom, det är så stående varje vecka och jag mår så bra av det. Så det skulle jag säga är min favoritgodisdag.
Jag vill också tipsa att på Hemmakvälls Instagram, hemmakvall_Sverige, så finns nu en liten miniserie där Camilla, alltså vår älskade Camilla på Hemmakväll,
ja,
där hon intervjuar sina kollegor om liksom så här, när käkar vi godis, hur käkar du ditt godis, vad föredrar du? Jag tycker det blir väldigt kul.
Ja, det är
så
det.
Mitt tips är att gå in och kolla det.
Tack så jättemycket. Hemmakväll.
Okej, Sofie.
Yes.
Det här avsnittet för mig betyder så, så, så mycket.
Mm.
Och ja, men som det, vi nämnde det några gånger i avsnittet just om min faster. Och jag tror att alla som lyssnar på Ångestpodden vid det här laget vet att hon tog sitt liv 2016. Och vi står varandra så nära.
Mm.
Och jag har liksom... Ja, jag har tänkt så mycket på henne, men ganska fint har jag tänkt om henne. Inte det här, för ibland är det ju som att man minns både jobbigt och fint.
Mm.
Och just nu, eller alltså alltid fint, men du förstår att de jobbiga känslorna inte har fått vara så mycket i centrum senaste tiden. Och i den här intervjun kommer vi också hänvisa till en Skavlan-intervju.
Mm.
Den här intervjun var precis innan corona i februari någon gång,
ja,
när hon för första gången berättade att hennes före detta make Thomas hade tagit sitt liv.
Mm.
Och den hänvisar vi till.
Och har man inte sett den så tycker jag absolut att man ska se den. Nu upprepar vi ju vissa saker från den intervjun i den här intervjun också, men den, ja, den är det här sköra som på något sätt blir... Alltså jag tycker det är så vackert när en människa vågar vara så skör inför någon annan eller några andra. I det här fallet är det ju väldigt många andra. Men det räcker att man vågar vara så skör för en person. Det är så, så fint och viktigt och gör så stor skillnad. Det, alltså det, that's all I have to say.
Ja, och Annika är bara så stark.
Yes.
Så vi lyssnar på henne och rullar intervjun med Annika för andra gången i Ångestpodden.
Varsågoda! Hej Annika och varmt välkommen tillbaka till Ångestpodden.
Tack så jättemycket, det känns väldigt fint att få vara här igen.
Ja, jättefint att du vill komma tillbaka, verkligen.
Mm. Vi har ju pratat om det nu här innan vi satte på mikrofonerna. Mm. Men just din mycket välkända för våra lyssnare Skavlan-intervju som ju träffade oss liksom rakt i hjärtat.
Mm.
Och det ska bli så fint att få på något sätt fortsätta det samtalet. Mm. Men när du gästade oss 2018 så var ju du socialminister.
Stämmer.
Vad gör du idag?
Ja, idag jobbar jag på för fullt. Jag valde ju i höstas att kliva av efter Thomas självmord och fokusera. Få loss lite mera tid för att ta hand om familjen och barnen helt enkelt. Men jag jobbar nu som jämställdhetspolitisk talesperson för Socialdemokraterna. Känns ju, det är en fråga jag brinner oerhört mycket för också. Och sen sitter jag i riksdagen och jobbar med utrikesfrågor helt enkelt. Så att det är lite blandat.
Mm.
Men ett fortsatt väldigt stort engagemang i samhällsfrågor och politik. Och även så pratar jag naturligtvis också fortsatt en hel del om psykisk ohälsa.
Mm.
Både utifrån egna erfarenheter men också utifrån att jag faktiskt har varit socialminister. Mm. Så blir det ju väldigt sådär.
Mm. Mm. Men vi har ju vår standardfråga i Ångestpodden som är: vad tänker du på när du hör ordet ångest? Och när du gästade oss senast så sa du att det är någonting som alla människor upplever och att det är en del av en ökande ohälsa som vi då kunde se bland befolkningen. Men vad tänker du på idag när du hör ordet ångest?
Jag är väl fortfarande verkligen kvar i att det är ju ett väldigt stort liksom samhällsproblem och det är någonting som alla upplever i olika grad under livet. Och där vi verkligen behöver fortsätta att se till att avstigmatisera ångest och att man ska kunna prata om sin ångest. Och den kan bero på och bestå av olika saker.
Mm. Men du nämnde det här nu, men hösten 2019 så lämnade du ju din ministerpost.
Mm.
Alltså hur ser du tillbaka på den tiden nu? För det kändes som att det var ju väldigt abrupt. Och, alltså hur var det att fatta det beslutet?
Ja, det var på ett sätt enkelt och på ett sätt jättesvårt. Mm. För har man varit då minister i över 5 år och som är ett, ja, det är ju ett dygnet runt arbete, minst sagt. Exakt. Det är ju inte ett arbete utan det är någonting du lever och som påverkar hela ditt liv, din vardag, dagar, nätter, you name it, semestrar, allting. Och man är så uppe i ett tempo som minister. Så att bara liksom ens tänka tanken att kliva av ligger ju ganska långt borta, för det snurrar på så snabbt. Mm. Och det som ju då egentligen, bara för att illustrera det där lite grann, samma vecka som Thomas tog livet av sig, han tog livet av sig på måndagen. Mm. Jag tror att redan på tisdagen så sa jag till min stabschef och min stab att jag kommer nästa måndag.
Mm.
För att jag var liksom så långt ifrån att kunna på något sätt ens förstå att man kunde kliva av. Så å andra sidan så var det ju enkelt. Vi var ju inne i en akut kris, men jag behövde ju professionellt stöd för att liksom förstå att jag var i en kris och att det var läge att stanna upp.
Mm. Jag kan ju tänka mig att när man jobbar så snabbt och i det tempot, så är ju en vecka känns ju säkert som en jättelång tid. Ja. Så det låter rimligt att vara tillbaka nästa måndag, för då har jag ju hunnit vila.
Ja. Ja, det är helt absurt, och det är ju absurt liksom.
Ja.
Det är ju helt verklighetsfrånvänt egentligen, att man inte ens då riktigt stannar upp.
Mm. Mm.
Men jag fick ju, först så tog jag ju då efter samråd med statsministern, tog jag ju en timeout första månaden helt enkelt, och var ju faktiskt efter påtryckningar så blev jag ju också sjukskriven de första veckorna. Och fick ju då ändå hyfsat generöst med tid för att ändå kunna landa i ett beslut som jag är oerhört tacksam idag för att jag tog, måste jag säga.
Mm. Men för många kommer ju självmord som en chock. Var det så även för er?
Ja, det var det definitivt. Samtidigt så var det ju så att vi hade ju under en god tid egentligen levt med att Thomas mådde dåligt. Men det hade ju för det första inte varit särskilt uttalat i vårt hem mer än det sista året att det faktiskt var så. Mm. Utan istället så hade det ju påverkat våran vardag genom att hela familjen mådde dåligt egentligen. Mm. Ni vet ju hur det kan vara med människor som är deprimerade.
Mm.
Men det tog ju in på det året liksom, innan jag verkligen kunde säga till Thomas att du är ju deprimerad, du måste söka hjälp. Så då hade han ju börjat få hjälp under detta året, men det räckte inte till. Han hade nog gått väldigt, väldigt länge med en depression.
Mm.
Och är det här typiskt manliga, jobba in i det sista, fullt fokus på jobbet. Ingen på jobbet som överhuvudtaget kunde ana att han mådde så här dåligt. Utan det handlade ju om att upprätthålla en fasad och dölja detta. Och även i familjen såklart. Så att det finns ju mycket att säga om det här med också manlighetsnormer och psykiskt dåligt mående. Och att få säga att man mår dåligt och söka den hjälp som faktiskt finns.
Precis. Jag tror också att det här med att jobba in i det sista, det behöver inte alltid bara handla om att, ja, men dels handlar det såklart om att hålla upp den här fasaden gentemot alla andra och kanske sina nära och kära, men jag tror det handlar också om att hålla upp en fasad för sig själv på något sätt. Mm. För så länge man kan fortsätta jobba så är det väl inte så farligt. Att man intalar sig själv det också. Ja.
Men jag kan också tänka mycket på, alltså, ni vet just som du var inne på, Annika, angående depression, att det är en så vanlig sjukdom, men det är så lätt att dölja.
Mm.
Ja.
Att, ja, men som jag nämnde för dig, min faster tog sitt liv efter också en lång depression och det var aldrig uttalat i vår familj att hon hade en depression eller från hennes håll heller, att man inte... Det är så svårt att se och förstå. Mm. För att man har varken liksom... Ja, men man har ingen kunskap riktigt om hur man ska märka det. Och man har absolut inte verktyg för hur pratar vi om det här kring middagsbordet?
Ja, och det är ju verkligen som du säger. Jag tycker att det är kanske en av de viktigare punkterna, ärligt talat. Att, och som kan göra mig nu i efterhand så oerhört frustrerad. Det här med att depression är en dödlig sjukdom.
Ja.
Det är en dödlig sjukdom. Och att det samtidigt finns så mycket effektiv och bra hjälp att få. Som alltjämt är så stigmatiserad.
Precis.
Och det gör mig något oerhört frustrerad, ärligt talat. För att hade Thomas lidit av en fysisk sjukdom, hade han lidit av cancer, så hade man, han inte tvekat att använda alla behandlingsmetoder som fanns.
Precis.
En sak som jag ju fick veta under, också under förra året innan Thomas tog livet av sig, när vi försökte liksom ta tag i situationen kring hans depression, det var ju att han redan 2016 hade beställt antidepressiv medicin över nätet. Inte gått till doktorn såklart, nej, eller läkaren, nej, där han skulle behöva tala om hur dåligt han mådde, eller berätta för mig att han mådde dåligt, utan skulle fixa det själv. Och det är klart att då fick han väl förmodligen varken rätt medicin eller rätt dosering.
Nej, precis.
Men det gör mig ju så oerhört frustrerad, och det är just därför som vi verkligen måste fortsätta att lyfta de här frågorna. Och
exakt.
När så många människor lider, och det finns som sagt var så mycket bra både medicinering och annan typ av terapi idag.
Precis. Och jag där kommer också manlighetsnormen in, alltså just det här, ja men det här ska jag bara fixa.
Precis.
Och så gör man det hellre i det tysta än att liksom prata med en enda om det.
Mm.
Det är klart så när man ser det med friska ögon att det blir jäkligt tungt att bära det själv. Men när man är sjuk så ser man ju inte det, och speciellt inte när det finns ett stigma.
Nej, precis så. Och som är så starkt fortfarande.
Exakt.
Det är ju ärligt talat också, jag kommer inte ihåg om vi pratade om det när jag var här sist, men synen på just att medicinera för depression är ju fortfarande väldigt stigmatiserad, att säga att man tar antidepressiva.
Ja,
utan det raljeras över, och man förfasas över hur många som tar antidepressiv medicin. Samtidigt som vi då idag vet att den typen av läkemedel kan vara oerhört effektiva. Idag finns väldigt bra mediciner med få biverkningar och som fullständigt faktiskt kan förändra en människas liv.
Ja.
Det är liksom...
Och i det långa loppet då många människors liv. För ofta är det ju så att är det en person som mår dåligt, så är det så många runt omkring som liksom lider av att inte kunna hjälpa till och lider av att bara stå och titta på. För man känner ju sig väldigt handfallen många gånger som nära anhörig till någon som är mitt i en depression. För även om man bara ska lyssna och finnas där, så känner man ju sig väldigt otillräcklig i det.
Och maktlös verkligen. Ja. Alltså, det gör man ju verkligen.
Ja. Men vem var Thomas?
Ja, men en fantastisk person på väldigt många sätt. Han skulle ju fyllt 55 här nu i slutet på juli. Jurist, vi träffades ju år 2000, så det är några år sedan, genom jobbet. Han blev anställd som arbetsrättsjurist och jag var vice ordförande för det fackförbund jag var aktiv i Göteborg då när vi träffades. Väldigt smart, hade absolut musikaliskt gehör, kunde spela nästan alla instrument utan noter eller någonting. Var ju, när han gick bort så var han ju förhandlingschef för Arbetsförmedlingen i Sverige. Förhandlade ju hela omställningen på Arbetsförmedlingen under förra våren, samtidigt som han mådde väl uppenbart då väldigt, väldigt dåligt. Människor runt omkring honom tror jag uppfattar honom som väldigt stabil, pålitlig, den som liksom alltid svarar på alla frågor, mycket expert, ganska rolig. Inte de sista åren var det ju mindre och mindre av det. Det är ju såna här saker som nu, vet, man analyserar, man går tillbaks och tänker, när förändrades vissa saker? Glädjen, när försvann glädjen i blicken liksom. Lite så. Men och pappa till våra två flickor, Felicia och Ebba, och min bonusgrabb Simon då, som har funnits hela tiden i våra liv. Så att en oerhört älskad pappa. Men som inte, trots allt detta, liksom, trots att vara socialt etablerad, ha familj, ha allting runt omkring sig, egentligen ser bra ut, inte kunna se att det finns någon annan utväg. Det är så otroligt frustrerande. Faktiskt.
Och ibland tänker man med, kan det vara liksom just på grund av det som han kände att det inte fanns någon annan utväg? Alltså att kanske om personer som har fått höra att man, ja, men man för sig bra socialt och att man är den som alltid håller ihop och liksom att man tänker själv att så här, vad kommer hända om den bilden av mig raseras? För är man också i en depression så tänker man ju såklart att ja, men då kommer ju alla typ vända mig i ryggen, för då är ju inte jag den personen som alla tror att jag är. För att man tänker inte att man har drabbats av en sjukdom ju, som depression faktiskt är.
Nej, jag tror att det är så otroligt viktigt, det som du säger nu. Jag tror att det ligger enormt mycket i detta. Att upprätthålla en fasad och återigen då att det är just så otroligt stigmatiserat med att drabbas av en depression eller psykisk ohälsa på något sätt. Och det då hade varit självklart om Thomas hade drabbats av prostatacancer.
Ja.
Att prata om det, och människor hade då slutit upp runt den. Ibland kan jag känna för att när man tittar tillbaka i tiden lite grann, så är det, vad kan det vara, 60-70 år sedan, när man också då hade lite liknande inställning till människor som fick så kallad kräfta eller cancer som heter. Det var något som var lite otäckt och man inte pratade om öppet och sådär. Och hur otroligt, som sagt var, helt nödvändigt det är att vi är många som försöker avstigmatisera detta. Det är en av de absolut vanligaste folksjukdomarna i Sverige. Det kryper ner i åldrarna. Många unga människor som drabbas, många som befinner sig i den här situationen i livet och arbetslivet. Långt fler som dör utav självmord än som dör i trafiken. Men vi pratar inte om det på det sättet. Och vi tar inte åtgärder på det sättet som vi gör med nollvisionen i trafiken. Precis. Till exempel. Hur mycket resurser har inte lagts på det?
Ja, men verkligen.
Ja, man blir galen när man tänker på det.
Ja, man blir lite galen när man tänker på det.
Men hur såg den närmsta tiden innan Thomas självmord ut?
Det var ju väldigt, väldigt rörigt och jobbigt hemma hos oss. Det var ju också så att det som ju förmodligen kanske var en bidragande orsak till att det liksom eskalerade, det var ju att jag och Thomas hade inlett en separation i början på året. Och Thomas kämpade ju under tiden innan med både sig själv, i och med att han hade då också sökt läkarhjälp och provat medicinering, prövade lite olika saker. Men det var ju också då en sommar som inte var som vanligt, i och med att vi var inne i den här separationen. På grund av att han mådde så otroligt dåligt så gick vi också i samtal i familjeterapi under sommaren. Och försökte prata liksom på ett sätt som vi inte hade gjort innan. Och jag tror också, apropå mansroller, att Thomas var väldigt typisk på det sättet att han också tillhör en, jag ska inte säga en generation, för det finns många yngre män som också lever med samma normer idag, men där man inte pratar om känslor i någon utsträckning, vilket gör att många går ju då att stoppa ner saker. Exakt. Och det utlöser ju att man mår väldigt dåligt, att liksom inte sätta ord på det känsloliv eller det som man går och tänker på. Så i någon mån gjorde vi ju det under sommaren där. Men det eskalerade väl helt enkelt fram till dess att han tog sitt liv. Det blev mer utav konflikt hemma. Och jag talade då om för Thomas, det här var en vecka innan han tog sitt liv, att att jag hade fått en lägenhet som jag skulle flytta till i början på september. Och det tog uppenbarligen också väldigt, väldigt hårt.
Mm.
Och var väl kanske, kan ha varit någon form av utlösande att han till slut tog det här steget då. Så att, svårt att prata om när man, man återupplever liksom den där känslan någonstans i huvudet. Att det, känslan har lite panik nästan.
Liksom. Mm. Jag förstår.
Det är som att försöka hindra ett skenande tåg på något sätt.
Ja.
Det
precis.
Är lite så.
Mm. Och det där kan jag relatera till så mycket. Mm. Alltså just den känslan. Mm. Av att så här, och man är så maktlös.
Mm, verkligen.
I det.
Ja.
Men kan du minnas dagen då du får reda på att Thomas har tagit sitt liv?
Ja, gud ja, i detalj. I detalj så kan jag nästan redogöra för den där dagen.
Mm.
Och som sagt, det var på en måndag och på fredagen hade han ju varit på jobbet. Liksom, så det var ju helt... Och i och med att situationen var väldigt spänd hemma så hade ju jag valt att inte vara i hemmet under helgen tillsammans med flickorna.
Mm.
Så att jo, jag minns det i detalj. Och det blev ju också en väldigt knepig situation när man har den rollen som jag då hade. Jag var ju dessutom minister i regeringen.
Precis.
Så att det blir ju en annan dimension på det också som man måste ta in. I det hela och där hade jag ju också en löpande dialog med statsministern från liksom under sommaren på ett olika sätt. Och då måste man ju tänka, hur gör vi nu det, så det här inte blir offentligt.
Och det är så surrealistiskt att den aspekten, att den också läggs på såklart.
In i det blir ju väldigt märkligt liksom. Och hur hanterar man detta i form till att man är medlem i regeringen.
Ja,
det här som vi var inne på från början. Ska man kliva av eller inte klara? Hur hanterar vi regeringsarbetet, staben, alla frågor, såna här saker.
Mm.
Men jag har ju också fått ett enormt fint stöd från både Stefan och regeringskollegor och alla runt omkring. Så att det får man ju är väldigt, väldigt tacksam över.
Mm.
Men hur blev liksom den närmsta tiden efteråt?
Nej, men det är lite som jag beskrev där. Det tar ju tid innan man fattar vad det är som har hänt.
Mm.
Det är ju en chock. Liksom. Det är ju så chockartat. Och, att hantera barnen och det praktiska och skolor och min bonusgrabb Simon och lite sådär som han är ju 26 nu, så att försöka samla familjen, hitta styrka i varandra. Och sen, och det vet ju, om man har varit med om något liknande så vet man ju också att det är så enormt mycket praktiskt den där första månaden. Man dras ju in som i nästan en virvelvind utav att planera allt som ska göras. Och det är begravningar och tänka in vad alla vill och vad barnen vill. Och, samtidigt som det är ju en, just när någon människa går bort på det här sättet, så är det ju också så att det är ju en sån blandning utav känslor.
Ja.
För det är naturligtvis alltid oerhört, oerhört svårt när en väldigt närstående person går bort. Men det som ju är i den här typen av fall, det är ju många gånger att det är så obegripligt.
Mm,
man inte kan förstå. Och det är en blandning mellan sorg och ilska. Och jag menar, det är ju den enorma saknaden. Och samtidigt kunde jag känna en jätteilska över att liksom, hur kan man lämna dessa fantastiska barn till exempel? Och hela det här, va? Det är ju så ogreppbart. Och det är någonting som man måste bearbeta och man måste liksom ta professionellt stöd. Både i att hantera liksom krisen som den är där och då. Den omedelbara krisen, men också sen just den här tankarna kring vad var det egentligen som hände?
Ja.
Hur blev det så här?
Mm.
Och vad var det man inte såg? Och vad kunde man gjort någonting mer? Skuldkänslor som många gånger finns i samband med sånt här.
Har du funderat med, alltså har du blivit att du har fastnat i tankar kring så här, vad hade jag kunnat göra annorlunda, mycket skuld och skam.
Såklart, ja. Det kommer ju det.
Precis.
Och det är ju väldigt naturliga känslor kopplat till när någonting sånt här händer. Mm. Att man känner det. Och då är det ju väldigt viktigt, skulle jag vilja säga, att faktiskt också ta professionellt stöd. Både för sig själv och för familjen. Ta sig igenom detta och låta det ta tid.
Mm.
Sen hade vi ju också den aspekten på det hela, både då att jag var en offentlig person, valde att kliva av. Men det var ju också enormt mycket i och med att jag är väldigt aktiv i sociala medier. Jag har en hat- och hotbild emot mig. Så spreds det ju också en massa otäcka saker på nätet. Som jag ju också var tvungen att förhålla mig till i relation till att jag har barn i en ålder som rör sig i den miljön. Så det blev ju också en ganska absurd situation faktiskt.
Såklart. Ja, som man inte ska behöva.
Nej, det är bara så, helt sjukt.
Alltså, ja, lite vidrigt faktiskt.
Ja, men det är det.
Men i din roll som socialminister så hade du ju pratat väldigt mycket om de här frågorna jämt. Mm. Liksom. Mm. Men när det väl kom så nära dig, kände du ändå att du hade den liksom kunskapen som du behövde?
Och det, nej, och det var ju kanske en del i att vi också valde att gå ut och prata om det så småningom. Att teoretiskt, som sagt, jag vet inte hur mycket jag hade varit ute och pratat om psykisk ohälsa. Här i Ångestpodden bland annat. Och den oro som ändå fanns hos mig som ansvarig politiker över den ökande psykiska ohälsan, inte minst bland barn och unga och de olika satsningar som vi hade gjort ifrån regeringens sida för att försöka möta detta.
Mm.
Jag hade varit ute och pratat om vikten av att liksom bryta stigmatiseringen och allt det här. Och sen så ser man nästan inte skogen för alla träd, om du förstår vad jag menar.
Nej, precis.
Jag kunde inte riktigt se att det var så allvarligt som det då var i min egen hemsituation.
Mm.
Men det är väl också ett tecken på att alla kan ju drabbas.
Precis.
Av detta i någon mån. Och att det finns i alla delar av samhället.
Precis.
Man får inte glömma det. Liksom. Att det är inget isolerat fenomen till en viss samhällsklass eller en viss kön, utan det finns verkligen i hela samhället. Och samtidigt så var det ju någonting då som vi gick och verkte på i familjen under hösten. Det var ju det här att på något sätt behovet av att dels få gå ut och prata om det när det väl liksom hade börjat lägga sig lite och vi var överens om det i familjen för att också kunna bidra.
Mm.
Jag insåg ju också det någonstans, att jag har ju en plattform som gör att det kan bli en stark röst i den här frågan. Så det var väl ganska mycket en drivkraft för oss att gå ut och göra det. Och att ta makten över sin egen berättelse.
Ja.
Väldigt mycket, för att det var, som sagt, det spreds ju massa skit på ren svenska. Och att få sätta mina egna och våra ord på det här. Så det var väl en av orsakerna till att vi valde att göra Skavlan så småningom.
Gud, det kan jag verkligen förstå. För just också, nej, men att känna att så här, det regnar olika, allt ifrån påståenden till, ja, men rent hat. Det måste med vara så obehagligt att befinna sig mitt i det och känna, nej, men det där liksom, man vill äga sin historia.
Exakt så.
Och på något sätt äga hans historia också.
Ja, verkligen.
Vem Thomas var.
Ja, precis.
Så jag var väldigt glad att ni ställde den frågan. Liksom, att det är just en väldigt vanlig, smart, intelligent människa.
Precis.
Och att det kan hända vem som helst.
Ja,
verkligen.
Och det är så viktigt, just som du var inne på, att så här, det handlar inte om människor från en viss samhällsklass eller en viss ålder eller kön. Alltså, det är så viktigt att upprepa det. För det kan jag uppleva, att den förståelsen finns inte i samhället idag.
Nej, men och lite också att det är sådana fall, att man hamnar i en depression till exempel, för att det har hänt något drastiskt utifrån, typ att man har blivit arbetslös eller amen, en skilsmässa. Nu låg ni i en separation, men Thomas hade ju mått dåligt långt innan. Långt det var ju innan. På grund av hans dåliga mående som ni hamnade i separationen förmodligen. Och liksom att man kan hamna där trots att man har allting på det klara, allting rullar på precis som vanligt. Det är ingenting, inga yttre omständigheter som gör att man hamnar i det här mörkret. Nej. Och det måste man också påminna om hela tiden.
Nej, och det, där, det är också det är otroligt viktigt att säga det. Att, att man hade ju, om man tittar på vår familj utifrån sett, bara kunnat sett, liksom, herregud, här har man... Och jag kunde ju själv under de åren innan... Innan de åren innan Thomas verkligen uppenbart då efter han nu mådde dåligt.
Mm.
Jag var ju så enormt frustrerad över hur han kunde vara så negativ och ilsken trots att vi hade aldrig, jag tyckte liksom verkligen, vi har alla skäl i världen med våra fantastiska barn och intressanta jobb, att må bra. Mm. Jag kunde ju liksom inte riktigt förstå det mörkret då som, eller djupet utav det mörkret som Thomas befann sig i.
Mm.
För han kunde ju uppenbart inte se alla dessa liksom positiva saker.
Nej, precis.
Alltså det är så väldigt viktigt att säga faktiskt.
Mm.
Men det vi också funderade på mycket är ju att, ja, men som du var inne på, att ni beslutade er för att vara öppna med vad som hade hänt med Thomas. Alltså det är så himla, alltså det säger mycket om stigmat att det blir ett beslut. För så är det ofta om man förlorar någon i suicid, att man beslutar sig för att berätta. Så blir det ju aldrig om någon dör i en hjärtinfarkt eller cancer. Då behöver man inte besluta sig.
Så snacka ihop sig. Nej, så att precis. Man har alla, så nu ger familjen samma story.
Nej, men exakt. Att, tänk att det säger så mycket om stigmat liksom. Ja.
Det säger väldigt mycket om stigmat, att det är så att det hade varit så självklart om det hade varit en bilolycka eller det hade varit cancer eller det hade varit liksom, men i det här fallet så blir det någonting annat. Och samtidigt så var ju det ett skäl för varför vi ville gå ut och prata om det.
Mm,
liksom att det är så här och att man vet att det är så här. Och det måste jag ju ändå säga att den mängd reaktioner som kom på detta var något alldeles otroligt. Som kom både i mina olika kanaler men också in till partiet till exempel och sådär. Otroligt mycket människor som reagerar. Väldigt mycket också män som reagerar. Och berättar om sin egen situation och hur man inte långa mejl till mig och liksom så här målande beskrivningar eller män som hörde av sig och sa imorgon ska jag krama min familj extra mycket och att man upplevde att det var väldigt viktigt men också väldigt många som delar med sig av historier just om hur man hade hanterat, man har haft självmord i sin egen familj. Antingen längre tillbaks i tiden eller mer aktuellt och hur stigmatiserat det var. Så jag tror jag berättade innan vi drog igång här om en kvinna som hörde av sig till mig där de hade haft en förälder som tog sitt liv någon gång i början på 70-talet när hon var väldigt ung. Och hur grannarna efter det gick över på andra sidan vägen när den kvarvarande familjen kom. Att det är så stigmatiserat.
Mm.
Eller precis som ni var inne på här, man kommer överens om i familjen vilken historia man ska ha utåt. För man ska inte berätta att personen i fråga har tagit sitt liv.
Precis.
Det är otroligt många sådana berättelser.
Mm. Jag kommer ihåg en av mina så första ögonöppnare när vi typ precis hade startat Ångestpodden så skulle vi göra ett avsnitt om depression och då hade vi själva inte upplevt det så vi bad liksom, vi skrev typ ut på Twitter bara nu behöver vi era upplevelser av depression. Och den, just den tweeten blev ganska, den spred sig ganska snabbt liksom, så vi fick in väldigt mycket, varav vi fick in ett mail med en krypterad mailadress där det stod då så, ah, jag är en man i typ 40-årsåldern, jag är, jobbar inom näringslivet och driver företag, så ingen får veta vem jag är, men jag mår så här och så här och så här, och jag bara oj, alltså jag hade ju verkligen förstått att psykisk ohälsa var extremt stigmatiserat, men det blev så himla tydligt på vilken nivå det låg, verkligen, när man får ett liksom krypterat mejl. Det säger också väldigt mycket.
Säger väldigt mycket om hur det faktiskt är.
Ja. Exakt.
Men vad tänker du då liksom, nu när du liksom, ja, men först har, som socialminister gått ut och pratat om de här frågorna och det är ju liksom också lätt, så kan vi med känna ibland, att det är väldigt lätt att sitta här och säga att man ska prata mer om psykisk ohälsa, men sen när det kommer så nära in på en själv så är det väldigt svårt ändå. Vad tänker du ändå att man, att vi som samhälle, eller att samhället och kanske politiken kan göra för att ändå lyckas fånga upp de här människorna som befinner sig eller är på väg in i det här mörkret? För det kan ju faktiskt handla om en kritisk dag eller en kritisk vecka, en kritisk månad eller kanske några år, men det kommer ju vända. Alltså, vad kan man liksom som samhälle göra?
Som samhälle måste vi ju göra väldigt mycket mer. Jag måste ju ändå, jag måste ju säga att jag tycker ändå att under ett antal års tid här nu så talas det ju mer och
mycket
om psykisk ohälsa. Man tar steg i den riktningen, vilket är otroligt bra. Och jag tror just det här att människor på olika nivåer i samhället och med olika bakgrunder också använder de plattformar man har för att gå ut och prata om det här.
Precis.
Men sen är det också extremt viktigt från politikens sida att man fortsätter signalera just att psykisk ohälsa är så vanligt som det är, genom också den politik man för. Tillgången på till exempel psykologer, tillgången till läkare, till olika typer av terapi, samtalsterapi, KBT, annat. Det som ju fortfarande bekymrar mig väldigt mycket, som sagt, det är ju att vi har väldigt många unga idag som mår väldigt dåligt. Och som redan när man går in i arbetslivet eller vuxenlivet har med sig en ryggsäck av dåligt mående. Och där måste man ju verkligen se till att det är en del av företagshälsovård, allt som finns liksom ute på våra arbetsplatser, att det finns tillgång till stöd och hjälp. Och ett fortsatt arbete för att öppna upp den här frågan helt enkelt väldigt mycket. Och förhoppningsvis kunna förflytta den som vi har gjort med mycket annat som har varit tabu i samhället. Vi har faktiskt lyckats inom andra områden och det borde gå att göra det här med. Och för vår del så tror jag det är helt nödvändigt i det här landet liksom. Man kan inte nog understryka hur stor den här frågan är ur ett folkhälsoperspektiv.
Nej.
Den är ju enorm. Så ett idogt fortsatt arbete på alla nivåer, helt enkelt.
Man får tänka på den berömda kräftan.
Ja, precis. Det har ju faktiskt.
Nu är det svårt att tänka sig att det har funnits en tid där det liksom har varit tabu att få cancer.
Alltså, ja, att det har varit stigmatiserat.
Ja, jag förstår att det fortfarande kan vara jobbigt att så här, oj, nu vet inte jag hur jag ska prata med henne för att hon mår ju såklart så dåligt för att hon har drabbats av det här, för att man fortfarande är rädd för känslorna.
Ja.
Men det är för att vi fortfarande är så rädda för det psykiska. Vi kan inte prata om känslor. Exakt. Men själva sjukdomen i sig är ju inte tabubelagd.
Nej.
Den är ju avstigmatiserad idag.
Verkligen.
Och därför menar jag att det går naturligtvis att göra det med psykisk ohälsa också. Men, och också än mer också prata om självmord. Alltså att göra de här jämförelserna med hur vi arbetar med andra saker i samhället som är liksom som renderar i att så många människor dör varje år.
Vi har också pratat väldigt mycket om alltså vikten av att stärka elevhälsan. Alltså just eftersom så många unga mår dåligt. Tror du också att det kan vara
Jag tror att det är en absolut nyckel.
Mm.
Så är det just att stärka elevhälsan. Både stärka elevhälsan och det sätt som man pratar om psykisk ohälsa och att må dåligt i skolan till exempel och i samhället där unga rör sig.
Ja.
Allt ifrån liksom, ja, hur ska man känna igen tecknen, att det är okej att må dåligt, att det när saker händer i livet att man söker och får den hjälp som man behöver. Och där har ju skolan en enorm viktig roll att spela. Och där har elevhälsan en viktig roll att spela. Jag är ju till exempel extremt mycket för att man ska screena för psykisk ohälsa bland barn och unga. Precis som vi screenar för fysiska åkommor kopplat till elevhälsan. För att kunna upptäcka tecken och sätta in stöd när och där det behövs, helt enkelt. Och fånga upp det tidigt.
Men även om du hade mycket kunskap, alltså som socialminister och innan du var med om det här, känner du att du har alltså ett ännu mer kunskap nu utifrån också att det har drabbat dig personligen?
Ja, det är klart. Kunskap eller man har en... Man har en personlig erfarenhet som är väldigt, väldigt viktig, tror jag. Och värdefull att faktiskt kunna dela med sig av. Och det tyckte jag ändå var... Där är jag ganska stolt, måste jag säga, också över mina barn när det gällde just det här med att gå ut i Skavlan till exempel. Det var liksom... Hos mina flickor eller hos Simon, det var ju inget snack om att det här skulle döljas på något sätt, va? Vilket ju var väldigt befriande och skönt, tycker jag. Faktum var att till och med min äldsta dotter stod i kulisserna där på Skavlan och bara liksom, så att vi kände att ja, men det här blir bra, det här blir rätt och att det var viktigt. Och det är ju ändå någon form av attitydförändring kanske. Jag hoppas det faktiskt. Liksom. Att man liksom känner att nej, men det här är inte något skamfyllt för oss.
Nej, och inte vårt fel.
Nej, exakt så. Utan att det var viktigt att dela med sig av berättelsen. Liksom.
Men hur mår du och ni idag?
Ja, det här tar ju tid. Och det är ju sådär, jag har ju en sak apropå vad är det man har förstått mer av. Ja, jag kan ju verkligen förstå det här med begreppet sorgeår på ett annat sätt nu. Och då var det väl ändå så att min mamma gick ju bort ungefär 1,5 år innan Thomas. Hon var bara 68 när hon gick bort i KOL. Och sådär. Men hon hade ju varit sjuk i många år. Och då sorgen blir lite på ett annat sätt. Den är fortfarande smärtsam, men den blir på ett naturligt sätt. För att det är någonting som man visste skulle hända. Liksom. Men i det här fallet så blir det ju verkligen det här med ett sorgeår. Att, ja, men du vet, barnens första födelsedagar, första julen. Thomas då, 55-årsdag som skulle vara nu i slutet på juli. Och sådär, så att man liksom tar sig igenom de här stationerna på något sätt längs med vägen. Och jag vet att jag sa det den där kaosiga hösten som var då förra hösten, när man tittar tillbaka, att man befann sig verkligen i ett kaos liksom mentalt. Och jag vet att jag flera gånger sa det, gud vad jag önskar jag kunde snabbspola fram ett år. Liksom, för att man någonstans ändå har med sig det bakhuvudet att man vet att det kommer se annorlunda ut. Det kommer vara ljusare. Och du kommer ha kunnat sortera mer i tankarna och fått ordning på livet. För det blir ju ett nytt familjeliv.
Ja.
Liksom, verkligen ett nytt familjeliv. Och det var också någonting som jag vet att min äldsta dotter sa i början på året. Sådär efter nyår där att... Ja, nu börjar det kännas som om vi är en familj. För man tappar ju liksom den där identiteten på något sätt. Va? Och får liksom formera det på något sätt. Liksom. Så att, ja. Och sen inte glömma en av de viktiga sakerna när det gäller också självmord. Och det är ju att ju mer vi lyckas avstigmatisera det här med psykisk ohälsa och med självmord och annat... Att inte glömma det att i de fall man lyckas förhindra att en människa tar livet av sig, så är det så enormt vanligt, jag tror i 9 fall av 10 eller något liknande, så tar personen i fråga sen inte livet av sig.
Precis.
Vilket ju är liksom en sån här också som man känner, hur viktigt det är just
exakt.
Att kunna se, kunna snappa upp signaler.
Det går att förhindra.
Och att inte tro att det aldrig går att förhindra. Det finns ju någon sån här myt om att det går aldrig att förhindra någon som har bestämt
sig. Men har man bestämt sig så har de.
Ja, precis. Och det är ju inte så.
Nej.
Utan kan man som samhälle eller medmänniska se och agera, så kan det ha enorm betydelse.
Har du upplevt alltså att personer i din närhet efter att du gick ut öppet i Skavlan, att det har blivit lätt för personer i din närhet att prata med dig om det här?
Ja, det skulle jag vilja säga. Definitivt. Och det är ju det här som ni var inne på lite tidigare här, att människor inte vet riktigt hur man ska närma sig en människa som känner den här typen av sorg. Och samtidigt som man så förtvivlat väl behöver just de här människorna runt omkring.
Som allra mest.
Ja, som allra mest egentligen. Och man behöver kanske få sätta ord på sin berättelse och sin historia och prata om det liksom, för precis. Att också skapa en egen förståelse när man hör sig själv berätta om saker och ting. Liksom. Mm. Så, där. Så det måste jag ändå säga att det har varit befriande på många sätt att prata öppet om det också.
Då har vi kommit till sista frågan. Och du har redan fått den här en gång, men vi ställer den igen. Ja. Det kanske har ändrats. Vad inspirerar dig?
Ja, det är mycket som inspirerar mig. Fantastiska människor runt omkring mig. Att ha en möjlighet att påverka och förändra samhället. Ja, det är väl det.
Fint. Tack så jättemycket för att du ville komma tillbaka till Ångestpodden och för att du pratar om det här otroligt viktiga, verkligen.
Jag tycker det är så hoppfullt att veta att du finns i politiken, Annika, och att
bra.
Du liksom driver det här. Det känns så bra och viktigt.
Tack så hemskt mycket och tack för ett jättebra samtal.
Tack.
Yes. Först och främst, tack så jättemycket Annika för att du ville komma tillbaka till Ångestpodden och prata om det här. Det blir ju på något sätt så, alltså det blir så sjukt liksom att när vi satt och poddade förra gången Annika gästade, så pratade vi ju jättemycket om de här frågorna, men då var det ju mer rent allmänt i och med att hon var,
ja, jag vet. Det var ju det.
Socialminister, och ja, det blir fint men ändå konstigt att sitta här igen och prata om hennes erfarenheter nu, trots att hon borde veta liksom.
Ja, men jag vet. Och jag tycker också det är fint att liksom få höra, ja, men hur liksom familjen har kommit samman och ändå liksom varit väldigt öppna i sin sorg. Det är stärkande att få höra det, tycker jag.
Ja, men det blir lite också som i din situation när vi fick reda på att Lisa inte fanns mer, och liksom sen då bara, ja, men okej, hon har tagit sitt liv och hon har mått jättedåligt, och just den här, alltså frågorna som väcks i en är att så här, hur kan jag som pratar om ångest så mycket inte ha fattat?
Jag vet.
Men det säger också så mycket om hur svårt det är att förstå och hur lätt det är att dölja ett sånt ofantligt mörker.
Du vet, ibland så känner man bara så, gud, om jag hade kunnat åka tillbaka till den hösten 2016 innan. Och bara så här, men då, ja, det är klart att jag hade sett saker nu när jag vet. Alltså,
så är det ju med allt.
Ja, men verkligen.
Vi är denna vecka sponsrade av Apotea.
Ja, men det är vi verkligen.
Alltså Apotea som ju har i princip allt jag behöver.
Ja, och som nu dessutom har utvecklats hela sitt leveranssätt genom att erbjuda ett fossilfritt alternativ med Best.
Precis, alltså transportföretaget Best och Apotea har då gjort en gemensam satsning på fossilfria hemleveranser. Och det är otroligt. Men så här är det ju, att den svenska e-handeln, den växer ju så det knakar.
Ja.
Kanske framförallt nu i coronatiden när många också vill undvika att röra sig ute bland folk och så. Men också för att det är så otroligt bekvämt att bara sitta hemma, kolla vad man behöver, klicka hem det och få hem det så snabbt, bara på några dagar liksom.
Ja, men jag tycker också det är väldigt schysst av Apotea att liksom hjälpa mig som kund att bidra till en grönare och mer hållbar värld, för det vill jag göra hela tiden.
Mm.
Och då erbjuder ju Apotea just den möjligheten.
Mm. För visste du att de som ofta beställer via e-handel,
ja,
alltså där är ju snabbheten och bekvämligheten, det värderas väldigt högt. Men närmare 40% av svenskarna tycker också att det är viktigt att hemleveransen tar hänsyn till just klimatet.
Ja, men det tycker jag. Jag tycker det är så viktigt.
Ja, det känns ju mycket bättre då.
Ja, okej, då kanske ni tänker så här, men hur gör jag detta då? Du handlar det du behöver hos Apotea. Jag vill bara upprepa, det finns allt inom liksom apotek. Det är ju ditt apotek på nätet.
Mm.
Men även make-up, det finns hudvård, hårvård.
Det finns faktiskt också en djuravdelning som du kanske behöver köpa foder eller så här, klippa klorna på din hund.
Ja, så kan,
ja.
Och när du då har lagt dina varor i kundkorgen, då väljer du hemleverans med bäst. Och då levereras paketet fossilfritt hem till dig.
Ja, så det är ju när du skriver i ditt postnummer som du får reda på ifall bäst kan transportera till just dig. Men det hoppas vi såklart att de kan.
Ja, men jag har tre ord som jag... Ja, men för mig är det Apotea. Ska jag säga de tre?
Mm.
Det är snabbt, det är billigt och det är fraktfritt.
Ja.
Och nu också fossilfritt. Fyra ord, Sofie.
Vad mer behöver man?
Nej, men tack snälla Apotea.
Men jag har som en liksom, alltså inte, alltså tröstetanke kanske är fel ord, men jag vet inte, men som jag brukar tänka kring Lisa, alltså då kan jag tänka så att hon är i en himmel där Avicii spelar musik, där det, alltså förstår du att så här, börjar gråta varje gång, nej men att det är på något sätt, alltså jag vet inte, det är så fint typ att tänka så att de personerna, att de får, jag är verkligen inte religiös, men du vet så här, att de får vara där och att där pratar man om det som är så jävla jobbigt som man inte har kunnat prata om här.
Nej, men typ, där är man tillsammans i det mörkret på ett sätt. Det otroliga mörkret som man förstår att man måste befinna sig i när man inte orkar vara i det här, i den här världen längre.
Exakt.
Men att det också blir en gemenskap i det, att man har varit i det mörka och att där kan man prata om det på ett sätt som man kanske känner att man inte har.
Så att det liksom lättar, så att det inte är kvar. Typ.
Ja,
men jag tror också, alltså, det tror jag för alla som går igenom sorger eller har förlorat någon. Alltså, jag gråter väldigt ofta.
Mm.
Och jag tror att så här, jag måste där få hitta kraft igen. Alltså, ja, för man hittar kraft i gråten.
Ja, det är ju ett sätt att tömma sig liksom.
Ja, men det
alltså,
är det.
Ja, det är ju sorgen som, alltså, en del av sorgen kommer ju alltid finnas kvar i dig. Det kommer
absolut
inte finnas någon, nej, jag har ingen sorg kvar för Lisas alltså, död. Nej. Men den blir ju lättare att hantera för att man släpper ut det som gör så ont genom tårarna.
Ja, alltså gråt är otroligt. Och också så här, vissa gånger är det så lätt att prata om, andra gånger är det inte. Det måste vara så.
Ja.
Alltså man får bara låta det vara så.
Ja, och att det finns liksom ingen tid när det borde ha gått över.
Och jag tänker också att om någon lyssnar på det här och själv har haft tankar på att ta sitt liv, haft självmordstankar, så vill jag tipsa om Minds självmordslinje. Den hittar du på 90101. Det går att chatta med Mind och det går också att mejla. Men alltså just att så här, mår du dåligt så kan du ringa 90101.
Det kan ju vara väldigt skönt att prata med någon som just inte står nära, som inte innan har en bild av vem man är.
Exakt.
Utan som bara helt nollställt egentligen lyssnar på vad du känner och vad du har för tankar kring dig själv och livet.
Ja, alltså Sveriges viktigaste linje.
Så är det verkligen.
Nej, men det är verkligen så.
Mm. Och också om man mår väldigt dåligt, det kommer komma en dag när du inte känner så längre.
Ja, det kommer
göra det. Jag fattar att det känns hopplöst, men det kommer bli bra.
Ja.
Tack så jättemycket för att ni har lyssnat denna veckan. Återigen tack Annika för att du ville komma tillbaka. Fråga hellre en gång för mycket än en gång för lite om hur dina vänner mår,
ja,
eller dina nära
absolut
och kära. Ta hand om er så hörs vi ju som vanligt
nästa
vecka.
Torsdag.
Hej då!
Ha det bra, hej då!